Röster.
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 Dagens programledare är Roger Olof Per-Åke.
Dina röster i vardagen.
Ja, hej och välkomna till Fontänbubbel. Vi sänder som vanligt från Lunds fontänhus. Och vi som leder den här podden denna gång är jag, Roger Klang, och det här är mina kollegor.
Per-Åke Jonsson.
Olof Kjellén.
Okej, och vi håller på med valpoddar den här tiden före valet i Sverige i september. Och turen har nu kommit till Kristdemokraterna.
Kristdemokraterna bildades 1964 på riksnivå under namnet Kristen Demokratisk Samling och i Lund är de ett av de klassiska partierna. I förra kommunalvalet fick de 2,26% av rösterna. Lite snålt kan tyckas. Så vad har partiet för plan för att växa i årets kommunalval? Våra gäster idag heter Gunnar Brådvik, ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen i Lund. Agneta Lindskog, ledamot i arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Lund. Per Einarsson, gruppledare och regionråd, ordförande för psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, ledamot i regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Okej, vi säger välkomna med en stor applåd, det har vi redan gjort, så vi applåderar en gång till. Gunnar, kort fråga, kort svar. Har du haft nytta av dina kunskaper i nationalekonomi i kommunalpolitiken?
Absolut, vi sysslar en hel del med ekonomi i kommunen.
Sysslar du med ekonomi eller?
Ja, det gör jag. Jag har ju suttit kommunfullmäktige i många år och då fattar man ju beslut om tilldelning av ekonomi och budgetar och skattesats och allt möjligt.
Jag tror det är ekonomi. Det gör ingenting. Agneta?
Ja?
Kort fråga, kort svar. Varför sitter arbetsmarknadsförvaltningen ihop med socialförvaltningen?
Det var därför att vi började med något som heter kommung. Unga människor som stod väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Och det blev väldigt lyckat. Och sedan så har vi i kommunen en väldigt klar intention att folk ska komma i arbete. Och det är ju många som inte kommer direkt i arbete.
Okej, men vi går inte in på det ännu.
Nej.
Vi tar ett kort svar.
Ja, det var för att kommunen vill satsa på att folk kommer i arbete.
Okej, jag förstår. Per, kort fråga, lika kort svar. Du har ledande uppdrag inom den regionala hälso- och sjukvården. Ofta med fokus på psykiatri och hjälpmedel. Varför framträder inte ditt engagemang i ert partis regionprogram mer?
Vi har ju ett regionprogram där vi är många kandidater. Vi har ju 6 valkretsar i Skåne. Och då toppar jag nordöstra Skåne. Sen är jag lagledaren som gruppledare. Men kanske det är också så med psykiatrin. Den kommer inte riktigt så lätt fram som övrig hälso- och sjukvård.
Okej, tack så mycket.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var Lost Boys med Phoebe Bridges.
Okej, då går vi rakt på saken här som vi skulle ha en liten frågestund kan man säga. Vår första egentliga fråga blir, står ni bakom KD:s rikspolitik och Ebba Busch?
Jag har alltid stått bakom Ebba Busch. Jag träffade henne när hon var ganska ny i politiken och hon har en värme som inte alltid kommer fram. Sedan måste jag säga att för min del så är jag mycket avvaktande mot den vokabulär som har kommit med Sverigedemokraterna som jag har svårt att tolerera så att säga. Men annars så tycker jag hon är fantastisk.
Ja, men så är det för oss. Alltså vi gillar vår partiledare. Sen är Ebba, hon är frisk och fräck och hon slänger upp sina testballonger ibland och då blir vi lite så, oj, det här har vi kanske inte pratat om. Men hon har ledningen och jag tycker det är, hon gör ett fantastiskt bra jobb. Så att vi är glada för Ebba.
Nej, jag står definitivt bakom den kristdemokratiska ideologin. Sen kan man ju alltid ha, som Agneta säger, synpunkt på vissa typer av uttryck och lite testballonger och sådär. Men jag hade ju inte röstat på Kristdemokraterna om jag inte hade trott på Kristdemokraterna eller kristdemokratin.
Finns det någon fråga som ni inte ställer er bakom er partiledare i?
Ja, för min del är det ju euron. Där anser jag att Sverige borde införa euron. Det tycker jag har varit naturligt, inte minst här nere i Skåne.
Och så menar du att Ebba inte driver den frågan? Till
nej, hon är ju Kristdemokraterna på riksplanet emot införande av euron. Mm. Och där har jag en avvika uppfattning. Så är det ju om man röstar på ett parti eller medlem i ett parti. Du kan aldrig hålla med ett parti om 100%. Utan det här är ju en rörelse som består av en 20-25 000 olika medlemmar. Mm. Och då får inte alla precis som de vill. Det är demokrati och representativ demokrati.
Och då så har jag en fråga här som inte riktigt handlar om det så mycket som demokrati. Men står ni bakom marknadshyror, det som Moderaterna döpt om till trygghetshyror?
Jag har kryssat ja i den rutan, för det fick vi en fråga på nätet då alla som ställer upp på riksdagslistan ska svara på det. Och jag tryckte ja, och jag tror att det måste också få vara olika var det så att säga kan vara dyrare att bo. Och det finns ju platser i Sverige där det också är dyrare att bo.
Men om jag får, alltså är det inte väldigt problem i storstäderna, just det här trycket att det är sån obalans på marknaden, att det är chockhöjda, att eftersom det mesta sysselsättning och sånt och jobb och sånt ändå finns i stan, och om man då har marknadshyror så blir det att man nästan att man pressar att det bara är höginkomsttagare som får del av de funktioner som finns i samhället nu när det knappt finns någon landsbygd kvar liksom, och allting koncentreras i stan.
Jag har svarat nej på samma fråga. Sen gick jag in och kollade och jag är överens med 80% av vad jag själv har sagt. Så det är lite konstigt de här grejerna man svarar på. Men i alla fall, Frankrike har en jättebra modell som jag tycker vi skulle prova på. Och det, man hade ju en jättestor invandring från Nordafrika när det var krig. Och de bodde i vid de vill, och de kom liksom aldrig in i samhället. Där tog man tag i bland annat hyresmodellen. Och jag kan inte redogöra för den, för jag kan den så bra. Men jag tyckte den var väldigt bra. Därför risken med marknadshyror, det är ju gruppen som inte faller innanför. Alltså det blir väldigt många som inte har råd med marknadshyror. Mm. Och då det problemet måste man ju lösa.
Har ni någon lösning på det problemet då?
Nej, inte för närvarande. Alltså jag tittade på den franska modellen, tyckte det var bra. Men som sagt, jag vill inte gå in på den.
Nej, jag kan inte den heller.
Arbetar, så. Nej, precis. Men jag är mer tveksam till att införa marknadshyror så att säga.
Och Gunnar?
Det man har talat om handlar väl framför allt om marknadshyror i nyproduktion. Det har väl inte varit diskussion om att man skriver upp hela hyresregleringssystemet och chockhöja hyror för befintliga bostadsbeståndet.
Nej, men alltså när man flyttar så ska ju det liksom bli en insatslägenhet kan man säga i princip. Ju. Är det inte så?
Det här har väl framförallt handlat om nyproduktion och inte att om du då, annars hade du fått ett system om du hade flyttat från en LKF-lägenhet till en annan LKF-lägenhet, så hade du väldigt snabbt fått marknadshyror på hela bestånd, utan det handlar om när vi bygger nya lägenheter.
Men om jag får fråga då, alltså kan man säga, alltså är det helt enkelt att de som idag inte får del av den här bidraget för hyresbidraget, de hyresvärdar som inte får att de ska få möjlighet att, eftersom det finns ett system där de får del av systemet, att de ska ha möjlighet att kunna ha lite friare hyror så att de kan bygga mer så att säga.
Jo, men det är klart, om du ekonomi och kostnader, det är inte enda incitamentet, men det är ju ett viktigt incitament i ett samhälle där man ändå köper och säljer saker med hjälp av pengar, och det är klart om man då kan ta betalt för en tjänst eller en vara, i det här fallet en bostad, och kan ta vad det faktiskt kostar på marknad, då skapar man ökade incitament för att bjuda ut det här, i det här fallet då bostäder. Så det hade nog kunnat ge en sån effekt. Men återigen, det handlar ju då om nyproduktion. Vi vill inte kasta om och skapa jättelika flyttkedjor inom vad heter det, befintligt bostadsbestånd. Och nyproduktion blir ju ändå en relativt liten del av bostadsbeståndet, framförallt eftersom vi inte har så mycket befolkningstillväxt längre.
Men det kommer nog ändå medföra höjda hyror, tror du inte det?
Det blir det ju på där det blir nyproduktion, men kanske också ett ökat utbud.
Ett ökat?
Utbud.
Utbud.
Ja. Utbud.
Utbud. Ja, okej. Ert kvinnoförbund skriver: det är mycket positivt att regeringen uttalat att det ska bli förbjudet med utländska donationer till svenska moskéer och muslimska föreningar, exempelvis från Saudiarabien, om syftet är odemokratiskt. I slutet av maj kommer en ny kartläggning av läget i Sverige när det handlar om utländskt stöd blir offentligt, slutcitat. Och det är ju bra, jag håller med, va? Vi bör inte ha odemokratiska trosamfund i Sverige om syftet är att politisera samhället och indoktrinera människor. Men vem bestämmer vem som är demokratisk?
Ja, jag sitter i kvinnoförbundet, så jag ska svara av den orsaken. Men vi har nog synpunkter allihopa. Vad vi inte vill, det är att med pengarna så kommer också infiltration av rörelser som vi inte vill ha. Vi har religionsfrihet i Sverige självklart, och de allra flesta muslimer passar väldigt bra in här. Men när det kommer villkorat med att man ska införa sharia-lagstiftning, att man kan slå sin hustru till exempel, etc., etc., då sätter vi stopp. I Sverige gäller svenska lagar, och det är det där utländska inflytandet och infiltrationen av det som väldigt många har flytt ifrån. Det är där vi vill sätta stoppet.
Har det kommit några sådana krav?
Ja.
Det har det?
Ja.
Okej.
I Malmö har man ju haft en situation. Det var ju Sydsvenskan som granskade för ett antal år sedan. Då var det ju utländska aktörer som har pumpat in ganska mycket pengar för att just försöka få de här värderingarna och få fortfäste inom vissa grupper.
Okej, men var får då KD sina ekonomiska medel ifrån, förutom staten?
Vi får pengar av kommunen i Lunds kommun, och sen så har vi även medlemsavgifter för av de som är medlemmar i vårt parti.
Så staten, kommunen och
ja, regionen,
och regionens partistöd också. Ja. Ja. Det kommer ju, och så kan vi driva en distriktsverksamhet av det partistöd som regionen får till exempel.
Så ni får inga medel från privata fondgivare och så här, eller givare?
De måste ju redovisas enligt svensk lagstiftning, och så ska också ske. I Lund vet jag att vi inte har något utöver de två saker jag nämnde.
Okej.
Okay. Samma i regionen, jag har aldrig sett några andra pengar.
Tror ni på en gud?
Ja.
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 Okej, okay, det var väntat svar.
Nej, varför då? Partiet är inte en religiös institution.
Nej,
det är
men
ett politiskt parti, och vi har ju vårt parti.
Nej, det är sant.
Muslimer, ja. Vi har ateister, vi har agnostiker.
Men många tror på Gud i
ja,
ert
parti. Absolut.
Alltså, det måste man säga.
Det är väl folk i Sverige också. Jo. Det är väl frågan om vilken.
Jo, men jag håller med, alltså det är inte det. Men när vi intervjuade dig, Per, inför valet för 4 år sedan, så sa du att värderingsfrågorna var viktigare än någonsin. Är det fortfarande så?
Ja, men det tror jag vi håller fast vid. Jag tror att vi måste ha en stabil grund som samhälle att stå på när vi stiftar lagar och annat, det vet vi. Men också ska vi hinna i fatt det som inte är bra i samhället. Alltså när man går runt lagarna eller bryter mot lagarna. Och då tror jag i grunden och handlar om familjen och vad vi ger våra barn för värderingar. Och den uppfostran som vi ger dem, den kommer också spegla sig i deras uppväxt och liv. Reaktion när någon slår någon annan, en reaktion när det är orätta saker som händer. Hjälpa sin nästa, stötta när man faller och så vidare. Alltså det är ju väldigt viktigt, det får vi aldrig tumma på.
Okej, det får vi inte tumma på. Men var finns det då det kristna i Kristdemokraterna idag? Med den motsatta barmhärtige samaritenpolitiken som förs av er partiledare och ert parti. För det måste man ju ändå säga att ni vill ju inte gärna ha en invandring som är åtminstone på en normal nivå.
Alltså vår invandrarpolitik för närvarande, alltså vi hade ju Alf Svensson som var minister, biståndsminister ute. Invandrarpolitiken kommer ju som en följd av invandringen, den okontrollerade invandringen som kom 2015. Och Vad vi inte vill är att det ska byggas ett samhälle där en stor grupp av människor står utanför samhället. Vi måste kunna ta hand om och få in i samhället alla människor som har kommit hit. Men det får inte bli en utanför grupp som vi inte klarar av att få in i samhället.
Men då har jag en följdfråga för det, för det tog upp Alf Svensson. Men nu var det ju så att i början av 90-talet när han var minister och bildregeringen satt där, så kom det väldigt många flyktingar då också. Men då var det inte den typen av retorik. Då var det bara Ny Demokrati som körde med den här retoriken att vi ska inte ta emot. Och då var det ändå så pass många flyktingar att man var tvungen att införa ett visumkrav. Så regeringen gjorde det, men det var inte den retoriken ändå. Det var inte den här liksom att...
Nej, retoriken har inte kommit från vårt parti, men den har insmugit sig. Och i stort sett alla politiker använder mer eller mindre saker som jag reagerar mot. Där håller jag helt hållet med dig. Men däremot så invandrarpolitik... Vi kan inte ha en fri invandring. Vi ska inte bygga upp som de vill runt om Paris, där man 50 år efteråt fortfarande lever i ett utanförskap. Det vill vi inte ha. Invandrarna får komma hit och de ska in i samhället. Det är vår ideologi.
För 4 år sedan sa du, Per, vi har koll på det, vi har lyssnat på det idag, att SD inte var regeringsdugliga. Hur ser du på SD idag?
Jag ser väl att även de har lärt sig någonting kring att ta ansvar. Vi har sett det i regionen. Vi har ett visst samarbete, ett budgetsamarbete. Sen tror jag det är mycket en personfråga. Och så tror jag det är, oavsett vilka partier vi ska samarbeta med, så är det personkemi och att kunna samarbeta. Men som sagt, de har tagit några steg för att bli... mer dugliga.
Jag har inte sett de stegen, om jag ska vara ärlig. Jag har hört Richard Jonsson uttala sig och sådana här saker och Jimmy Åkesson, och jag har inte sett de stegen.
Men en viktig...
Jag har sett dem skruva upp sin retorik när det gäller återvandring och sånt. Vi återkommer till det, men det är bara ett exempel som jag undrar.
Richard Jonsson får väl lyfta sig, blivit lite styrmodligt behandlad med all rätta i Sverigedemokraterna. Han fick ju avgå som justitieutskottets ordförande. Men oavsett vilket, Kristdemokraterna har ju inte, till skillnad från andra Tidöpartierna, nödvändigtvis bundit sig vid att lova ut ministerposter. Det har ju varit en rätt så stor skillnad som vi har gjort. Vi har sagt att vi kan, precis som Per sa, beroende på vilken sakpolitik det är och vilken personuppsättning det är, då skulle ju Jomshof kunna vara ett sådant exempel, vara beredda att sitta i regering och samarbeta med andra partier. Vi har inga röda linjer. Det har vi inte i Lund och det har vi inte på riksplanet heller. Men vi har för den skull inte heller lovat ut och stått på presskonferens och kramat om Jimmie Åkesson och lovat ut ministerposter till ett annat parti. För det är faktiskt en viss skillnad.
När du säger att ni inte har några röda linjer, vad menar du? Linjer mot vad?
Mot, alltså, en hel del partier sätter ju nu upp och säger kategoriskt att vi måste sitta i regering för att kunna trycka ja till en viss statsminister. Vi vägrar samarbeta med det här partiet. Vi vägrar samarbeta med det här partiet.
Det men om jag får se, det framstår ibland som att det skulle vara något helt nytt med röda linjer, men det har det ju alltid varit i svensk politik. Man har att Socialdemokraterna har inte att Vänsterpartiet ska sitta i regering, har de länge haft. Torbjörn Fälldin vill inte sitta i en regering som laddade ny kärnkraft. Bengt Westerberg, Folkpartiet, vill inte sitta i en regering som var beroende av Ny Demokrati. Inget av det där gick ju så jättebra. Det är lätt att lova saker när man är i opposition. Men ändå, alltså är det inte lite historielöst att framställa det som att det skulle vara helt nytt, när det ändå varit självklart en gång i tiden att det handlar om värderingar? Och,
liksom. Men jag har aldrig sagt att det var helt nytt. Jag sa bara att Kristdemokraterna har inte den linjen. Precis som du säger, det är ju en gammal tradition. Men allt som är gammalt behöver inte nödvändigtvis vara bra. Jag är kristdemokrat, jag är inte konservativ.
Jag tycker däremot att det är något nytt som har hänt i svensk politik. Därför inget parti har majoritet. Ingen, alltså under många år så var ju Socialdemokraterna allena rådande i Sverige. Så var det ju under min uppväxt.
Menar du över 50% av väljarna?
Ja, alltså över 50% av mandaten i riksdagen. Att man själv kan sitta och bestämma allt. Så är det inte. Utan alla går till val och sedan efter valet så måste man hitta vem man ska jobba ihop med. För att kunna, annars blir det som i somliga länder, man har ett val varannan månad ungefär. Och så vill vi inte ha det, utan alla måste tvingas nu att samarbeta med någon annan för att kunna sitta vid makten. Och det är nytt i svensk politik.
Jag tror vi lägger på nästa låt.
Cause we are hunters, voices
Skulle jag säga varför jag valde låten?
Du lyssnar på Fontaine Bubbel och det här vi hörde var Golden med Huntrix. Och det var du, Agneta, som hade valt den här låten.
Ja, och om inte alla känner till den här versen ligger på toppen överallt i hela världen. Så handlar den japansk tecknad K-pop-film, alltså koreansk pop på det hållet. Och huvudrollsinnehavaren som sjunger det här, hon är en sån där hunter som ska bekämpa demonerna. Alltså de döda demonerna som ligger som en, alltså som angriper människor och fördärvar för dem och så vidare.
Har du någon parallell till ditt eget engagemang i politiken utifrån?
Ja, jag ska bara ta det färdigt. För denna hunter är själv demon men döljer det. Hon har, och när hon sjunger den här sången så ser man på hennes armar att hon har demonens tecken på armarna, men hon drar upp sin skjorta och samtidigt som hon sjunger att hon vill bli fri. Och jag tyckte den passar jättebra här. För vi har alla demoner omkring oss, eller hur? Och i det sammanhanget ska vi hitta vår identitet.
Ja, och vi har ju demoner.
Där var det.
Vi har demoner inom oss själva också.
Ja, det har vi.
Kämpar med.
Ja. Därför valde jag den.
Okay. Ja, får gå vidare nu. När klimatet i södra Europa har slagit nya värmerekord så har regeringspolitiken på hemmaplan till största delen handlat om billigare bensin via skattesänkningar på fossila bränslen och sänkt reduktionsplikt, vilket lett till tankningsturism från delar av EU. Denna ökning av utsläppen på kort och medellång sikt förväntas dämpas av en satsning på kärnkraft, vilken lär ta i alla fall 10 år innan den uppvisar något resultat. Och min fråga är då, är inte detta att spela ett väldigt högt spel med ekologiska, humanitära såväl som säkerhetspolitiska värden?
Nej, tycker jag inte. Sverige är ett väldigt avlångt land, eller hur? Och en mycket stor del av Sverige är mindre tätorter eller skogsbruk eller vanliga jordbruk och så vidare som ligger väldigt utspridda. Hade vi gått på den linjen att vi bara höjer bensinpriset så hade vi slagit ut större delen av Sveriges näring. Av den orsaken så ville vi sänka det, och vi vet ju ändå att det är inte det bästa man kan göra. Vi vill ha kärnkraft, vi vill ha elbilar, vi är inriktade på det. Men vi måste ha en utvecklingsmarginal.
Men är det inte bättre, hade det inte varit bättre med typ satsa på typ kollektivtrafik eller någon annan? Eller
något, ja, men det
som
gör
det lite mindre. Nej, men alltså, i högre grad än så mycket fokus hamnar på att sänka bensinskatt och så. Liksom.
Men det är självklart vi satsar på kollektivtrafik. Alltså satsningarna på järnväg och nu vägar som vi har gjort under dessa 4 år, den är jättestor jämfört med.
Ska vi ha mer trafik då? Eftersom den satsar på både kollektivtrafiken.
Ja, det är klart vi ska. Alltså befolkningen växer, man måste kunna transportera.
Gör den det? Växer befolkningen?
Ja.
Nej.
Jo.
Nej.
Ja, vi får väl se. Vi får se.
Men är det inte... Ja, det finns ju också outvecklat, tycker jag, cykelväg eller så. Mycket som,
du kan
som
inte cykla om du bor i en gård och ska transportera grejerna till närmsta.
Nej, men i storstäder och sånt.
Ja, i storstäder är det cykel.
Sen får man ju tänka på att du och jag som ändå inte, vad heter det, ja, som kan röra på oss fritt och kan cykla och så, det är inga problem. Men om du tänker, det är en... Vi har ju också allt fler äldre. Om man tänker sig en 85-årig person, så kanske inte lika lätt.
Jo, men det förstår jag.
Och familjerna och företagsamheten, som Agneta säger, vi har ett avlångt land. Vi måste också tänka på den delen av Sverige. Och det är nationell politik detta.
Jag har egentligen en fråga till, men apropå rikspolitik så undrar jag varför ni motarbetar subventionering av elanslutningar till havsbaserad vindkraft. Det är ett SD-ultimatum där.
Vi har ju varit kritiska till att det var väldigt svårt att få igenom en energiuppgörelse. Där har vi ju även offentligt riktat kritik mot både Sverigedemokrater och Moderater. Och sen en del av den här havsbaserade vindkraften har ju också handlat i viss mån om att Försvarsmakten har gått in och sagt att det har varit svårt att kunna försvara Sveriges kust. Och exakta de försvarsbevekelserna, de ska jag vara ärlig och säga att jag inte kan helt överblicka, men absolut, vi har ju offentligt sagt att vi tycker att både Sverigedemokrater och Moderater har blockerat en energiuppgörelse och varit kritiska mot detta.
Sedan måste vi ha ström även när det är vindstilla, eller hur?
Absolut.
Men det finns ju möjligheter att få in pengar via andra källor, typ klimatskatter och sånt också. Och det skulle ju kunna medverka till en, att man bygger ut möjligheten att använda elbilar och sånt. Mm. Även på landsbygden.
Det beror på hur den drabbar. Lägger du en klimatskatt på bensin och så vidare, så självklart så innebär det att Sveriges mjölkbönder, de försvinner eller något liknande, va? Du är beroende av bil. Bilen som transportmedel är jätteviktig. Och ännu så har vi inte elbilar överallt. Men man kan inte klara sig utan bilen. Det är vårt absoluta...
Man kan klara sig ganska långt utan bil. Jag har ingen bil.
Ja, då bor, jag bor centralt.
Jag bor centralt.
Ja, just det. Men sa du själv.
Även om jag inte hade gjort det, så hade jag kunnat ta bussen. Eller tåget.
I Lund kan du det, men tänk på alla. Jag menar, Sverige är ett avlångt land. Det är EUs ytan tredje största land. Tänk om du bor uppe i Dalarna i en liten by som väldigt många
gör. Jag bestrider inte det. Alltså, det är helt säkert så att i Norrland till exempel, eller Dalarna då, så är det längre till närmsta installation eller vad det nu är man ska till. Så det är klart, vi måste ha någon form av transportmedel. Vi kan ju inte cykla alltid. Men jag menar bara på att då ska man ju tänka på att om man ska till exempel ha bensinbilar och dieselbilar, då är frågan, varför satsar man inte på att utveckla elnätet då, och från älvarna? För det finns ju möjlighet att utveckla det systemet så att det blir mer optimalt.
Ja, men vi kan väl också säga att sista diesel-Volvon, den har ju rullat av bandet i Göteborg. Alltså det är ju så att det blir ju en förändring, en förskjutning. Så man kan inte prata om bensin- och dieselbilar i all oändlighet framöver. Utan där finns ju en förändring med utveckling av nya bilar. Det finns utveckling kring flyget med mer el.
Ja, men det måste ju komma till el till de här, ja, så man kan ladda dem.
Det håller helt med om. Och där finns ju den försörjningen via vattenkraften. Den ska vi fortsätta bygga på. Men vi har ju också gamla synder där man har lagt ner fungerande kärnreaktorer. Som var verkligen olägligt att göra. För som vi har sagt innan, vi kan inte både ha ett beroende av sol och vind, för det är inte alltid sol och vind, utan vi måste ha en fastare, stabilare grund. Alltså, och där tycker jag det är gamla synder när vi lägger ner reaktorer.
Det kanske det har varit, det var ju, du tänker på Barsebäck framförallt då.
Ja, ännu nyare så Ringhals och så vidare.
Ja, okej, okay. Men det är också så att vad ska jag säga nu? Nej, vi kör vidare.
Du lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var stycket, det musikaliska stycket Gotländsk sommar, och det är du, Per, som hade valt den.
Jajamensan, Gotländsk sommarnatt. Jag är trumpetare själv, spelar gärna denna. Men det är också det här att luta sig tillbaka, och att vi kan göra det på sommaren. Vi har hämtat nya och laddat batterierna nu. Och så firar jag 36 år i bröllopsdag, så det blir en hyllning till min fru.
Gratulerar!
Ja, grattis.
Jag har ett påstående här från Ebba Bors som skriver någonstans att jag valde att gå med Kristdemokraterna för att förändra samhället. Familjerna behöver mer makt, staten mindre, tycker jag. Och jag vill också arbeta mot rasism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Hur har ni kommit en bra bit i den riktningen, tycker ni?
Att familjen ska få möjlighet och att det är vår viktigaste byggsten. Det tror jag är en av delarna här. Vi måste lägga en bra grund för våra barn och unga. Vi behöver stötta föräldrarna till att kunna vara föräldralediga. Att det finns ett bra system för det. Att det finns ett bra barnbidrag. Och att det ska vara möjligt att leva som familj idag med barn.
Men då utelämnar du också det. Jag ville också arbeta mot rasism, för frihet och medmänsklighet i när du säger det du säger.
Nej, detta är ju, eller ju alla medborgare, att få föda barn och att få barnbidrag, att vara med och bygga samhället. Jag utesluter verkligen ingen där. Familjerna kan se olika ut. Det kanske jag också måste säga. Det kan vara ensamma mammor, det kan vara två mammor och så vidare. Så att det...
Jo, det är sant. Men frågan var ju hur vi har kommit en bra bit i den riktningen.
Till att bygga ett bra samhälle för våra barn.
Eller motarbeta rasism och för frihet och medmänsklighet.
Ja, det är också överförandet av våra värderingar. Att älska sin nästa som sig själv och så vidare. Det finns ju många bra delar som vi behöver påminna om. Du och jag, alla under hela vår uppväxt. Så att jag tänker att vi ska inte glömma de värdegrunderna. Och det tror jag det Ebba också visar.
Ebba tycker jag inte visar det. Möjligtvis ni gör det, men jag tror inte att Ebba gör det. Hon har sagt väldigt konstiga saker.
Förbjuda hit henne om du tycker sämre om henne än oss.
Jag tycker inte sämre om henne heller. Jag tycker inte sämre om någon överhuvudtaget. Jag vill bara sköta mitt liksom.
Hur hoppas ni att folk ska se er som annorlunda än vad de ser på SD då? När det gäller såna här frågor.
Vilka frågor tänker du på? Familjen? Eller?
Familj och medmänsklighet och frihet.
Ja, där är ju en avgörande skillnad mellan oss och SD. Det är många avgörande skillnader. Och vår syn på våra medmänniskor är nog inte riktigt densamma. Vi har alltså som motto, alltså hela partiet, varje människa är unik, likvärd och okränkbar. Ibland när SD pratar så får man en känsla av vi och dem. Detta är inte kristdemokratiskt. Vi har aldrig varit vi och dem, utan vi vill ha in folk i samhället. Alltså den vokabulären som har kommit kommer inte från kristdemokraterna, den kommer från Sverigedemokraterna. Sedan så delar vi klart, alltså vi, när det gäller integrationen som ni var på inne på innan, som sagt, vi vill inte ha en fri invandring. Vi måste ta hand om alla som kommer hit så att de kommer in i samhället, får ett eget liv här.
Ja, men det handlar ju inte helt och hållet om fri invandring.
Nej,
eller inte.
Alltså det har ju inte handlat, debatten har ju inte handlat om fri invandring egentligen sen. Och knappt den står heller, okej, delvis då 2014-2015 när man använder det som argument att ja, men folk kan ju bo i, vi har gott om skog. Men idag tycker jag, alltså nu är det ju frågan huruvida vi ska ligga på EUs absoluta miniminivå eller inte. Så jag tycker debatten har skjutit ganska långt att man säger att man använder det som förklaring på allt, varför man samarbetar med nationalistiskt. Jo, men vi ska inte ha fri invandring. Nej, men det är inte aktuellt. Det är ingen som driver den frågan liksom.
Ja. Det är väl frågan om det inte finns partier som driver den frågan. Det finns det visst. Men det andra är ju en konsekvens av att det har kommit hit så många. Det var ju det som startade, för det var ju en väldig belastning på samhället. Och jag har skrivit på min person, alltså vi delar ut personvalspapper, så skriver jag där om detta. Nu kommer jag av mig.
Jag tror att det finns ett viktigt ord som vi kristdemokrater använt sedan 60-talet. Det är samhällsgemenskap. Och jag tror det är precis som ni får uppleva här. Här finns gemenskaper. Vi är helt beroende av gemenskaper. Vi ska vara inbjudande, inkluderande. Vi kan öppna våra hem mer än vad vi har öppnat dem hittills. Vi kan engagera oss mer i föreningar. Och det finns ju alla möjliga föreningar som vi kan engagera oss i. Och där tror jag är viktigt för att minska både ofrivillig ensamhet men också för att öka till en bättre integration. Att öppna upp för en bättre samhällsgemenskap. Det vill jag ha med i detta.
Okej, jättebra. Då vill jag ställa en annan fråga här. Och den är lite mer positiv då kan man tycka. Ni skriver på kristdemokraterna.se/skane. KD för ett friare och varmare samhälle. Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska, som du pratar om. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Vad är er version av ett varmare samhälle?
Ja, men det var mycket av det jag faktiskt fick möjlighet att beskriva. Att vi är mer omsorgsfulla. Vi tar hand om varandra. Vi bryr oss om varandra. Jag minns själv första gången jag fick följa med på psykiatri och kliniken här bland de unga som var inlagda. Så säger sjuksköterskan så här: Per, Vi kan hjälpa dem på många sätt, men vi kan inte hjälpa dem fullt ut. För livsgnista och livsglädje kan bara ni där ute ge. Och det är ju en hälsning till oss och hela samhället. Livsgnista och livsglädje, det kan vi tillsammans få ge varandra. Och det finns ju massor berättelser här från Fontänhuset också som säger det.
Det är sant, men jag tycker inte vi hittar livsgnistan i politiken i första hand, för politiken är ju en institution så att säga.
Ja, men det har du helt rätt i. Region Skåne, och det var det, lite det sköterskan sa. Det är ni där ute, och då tittar jag på de idéburna, den idéburna sektorn. Alla ideella organisationer, det kan vara samfund, det är scouting, det är idrottsföreningar, det är liksom hela bredden. Där hittar vi tillbaka till en bättre samhällsgemenskap.
Hur garanterar man att ingen lämnas efter?
Ja, det, vi har ju skyddsnät som vi måste fortsätta att ha. För det är där man också hamnar när det rasar i livet. Och den nätet så att säga, det tror vi alla. Vi får vara med och bygga på det. Jag har själv suttit i socialnämnden i Kristianstad. Och där får vi också bygga på ett bättre skyddsnät. Jag tänker på Bostad först till exempel. Det är ett jättebra projekt för de som är utskrivna och inte får bostad och som är diskvalificerade på bostadsmarknaden för att de har drogproblem och annat. Det är också en sak som har kommit de senaste åren. En bra idé. Det är också hur vi fångar upp dem så ingen lämnas efter.
Ja, fånga upp.
Hur ställer ni till det här som Jim Åkesson sa idag, att han skulle återuppbygga psykiatrisjukhusen och dra på en förvaring där?
Okej, okay, är det dagens nyhet så
har jag
missat den. Ja. Jag tror ju på den delen som vi har tittat på de sista åren, det är samsjuklighetsutredningen. Där kan vi bli mycket bättre och där kommer det bli en förändring 2027. Där vi också lägger om ansvaret för missbruksvård. Så det blir inte så mycket kommunal angelägenhet. Men sen måste vi tillsammans med kommunerna fortfarande hitta vägar för att komma ur missbruk, rehabilitering och de delarna. Och hitta arbete, sysselsättning och vettiga dagar så att säga. Men den samsjukhetsutredningen, den tror jag är mer på än att vi ska bygga mentalsjukhus, om det var det handlar om.
Jag vill bara försvara mentalsjukhusen lite. För när den här reformen kom, där man la ner avdelningarna överallt, innebar en väldigt stor isolering för väldigt, väldigt många patienter som hade ändå haft en gemenskap och kände de som var inne på avdelningarna. Och där är ingen offentlig verksamhet som har tagit över det. Så där fyller ni en jättefunktion. Mm. Verkligen. Hade ni inte funnits så hade jag kanske också tyckt att vi har för lite platser inom psykiatrin. Och, men det är ju inte det som är lösningen. Lösningen måste ligga. Som detta ni har byggt upp här, det är lösningen på nedlagda kliniker. Utan er så stor ensamhet, stor utanförskap och så vidare.
Jag tycker det förtjänar en applåd.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var The Wind of the Willows, det vill säga det svenska The Susar i Säven, signaturmelodin eller så på svenska. Och det var du Gunnar som hade valt den.
Ja.
Vad har du för relation till det musikaliska stycket?
Nej, men jag tittade ju mycket på den här serien när jag var liten och jag tycker att den är ju väldigt gammal, Wind of the Willows. Den är ju från början av, om det är slutet av 1800-talet, början 1900-talet.
Så tittar du på mig, tack.
Ja, jag tittar på Agneta här, förlåt. Men den är ju väldigt gammal grundhistorien och sen så filmatiseringen nyare, men även den är gammal. Men jag tycker att det är såna här tidlösa värden om gemenskap och gemenskap mellan olika, inte människor, i alla fall djur, alltså en fabelisk gemenskap som ändå kan översättas till människovärlden. Och framför allt i vi är rätt så stressade i vårt samhälle idag. Alltså vi försöker göra väldigt mycket snabbt. Vi försöker pressa in väldigt mycket. När vi kom här till Fontänhuset samlade vi jättetrevliga samtal, Per och Agneta och jag, med de som bodde här. Och så kom vi på att, ja men oj, vi skulle ju bli visade istället. Ja men ska vi inte göra det på 10 minuter? Och då försökte jag säga, nej men vänta nu, vi kan gå ut här, ha vår podd. Och sen så kan vi ta lite tid extra och gå och titta på det sen. Alltså ibland behöver man sänka tempot lite och göra saker lite mer ordentligt.
Det är tyvärr okej. Har vi ju en podd där vi är ett format där vi inte kan sänka tempot så mycket som vi egentligen skulle vilja. Så jag är ju tvungen att ställa lite ytterligare frågor nu. Men tack för den redogörelsen. Tack för den personliga anekdoten. KD sitter för närvarande i en regering som är helt beroende av stöd från SD. Partiet har gett sig stort inflytande. En gång i tiden var detta parti otänkbart som samarbetsparti av alla övriga partier. Idag har gränserna förflyttats radikalt och normaliseringen av detta parti kan man säga är fullbordad. Och min fråga är, finns det i dagsläget någon moralisk gräns för det samarbetet? Eller har vi kanske till och med passerat den gränsen?
Jag vet inte riktigt om jag skriver under på det här med moralisk gräns. Jag tycker det är, man ska sällan kritisera frågor, men någon gång kan man unna sig det också. Men så här, jag tycker att det har varit lite konstigt hoppande kring Sverigedemokraterna, håller jag också med om. Jag har aldrig varit för att man ska isolera dem, att man inte ska prata med dem. Jag var emot decemberöverenskommelsen, jag var emot januariavtalet. Jag har alltid tyckt att man ska kunna sitta ner och prata med alla folkvalda.
Och sitta och prata med är inte samma sak som att sitta i regering och stödja, för då legitimerar man ju deras politik. Det är därför det har varit så känsligt för exempel att Socialdemokraterna sitter i samma regering som Vänsterpartiet. Och så, liksom.
Du har berättat mig innan han gör det klart. För det första sitter vi inte i regering med dem.
Nej,
det beror på hur det går i valet. Det andra handlar om att det som jag vill komma till är att det är ju inte Kristdemokraterna eller något annat parti som inte är Sverigedemokraterna som är ett Sverigedemokraternas mandat. Vi är ju konkurrenter med Sverigedemokraterna precis som alla andra partier. Men vi har att förhålla oss till hur folk röstar. Var femte svensk har lagt sin röst på ett parti, ja, då får man prata med dem, och det jag skulle säga innan jag blir avbruten, samarbeta med dem. Och partier som har så många röster, de får inflytande inte av andra politiker utan av väljare som röstat på dem. Det är inte jag som har röstat på Sverigedemokraterna. Sen, ja, precis som Agneta säger, vi har vissa saker vi har kunnat genomföra gemensamt med dem där vi har hållit med dem, och det är jag positiv till att vi har gjort.
Socialdemokraterna är ännu större om man ska dra rent och välja matematiskt. Men vi ska inte fastna där. Jag skulle säga, Ebba Busch säger i P1:s partiledarutfrågning att hon och hennes parti motsäger sig ytterligare sänkt bistånd och utökat återvandringsbidrag som SD lobbar för. Fråga, hur länge kommer ni kunna stå emot kraven från tidens största parti? Kanske snart en fortsatt regerings största parti som kan få så mycket som 12 ministerposter?
Jag tror vi ska säga att vi vill vara garanten när det gäller biståndet. Vi har inte fått igenom det vi önskade, men samarbetar man med flera partier så får man ju säga att nu har gränsen gått. Och den har vi satt, och det är det Ebba säger där. Och det tror jag vi får göra med flera av frågorna. För att samarbeta så säger vi stopp där.
Ebba Busch har vid upprepade tillfällen pratat om behovet av en höger med hjärta. Det har pratats för mycket om invandring och för lite om välfärd under de senaste åren, menar hon. Frågan är, vad innebär denna hjärtfulla policy, så att säga? Alltså, vad menar man med, vad innebär aspekten av hjärta? Liksom? Är det någonting ni kan återknyta till tidigare i samtalet, eller är det några egna nya tankar ni har?
Liksom. Ja, men jag tror det är, vi pratar hårdare tag, vi pratar straff och så vidare, och det tror jag vi behöver göra ibland. Men om inte hjärtat får vara med för oss som kristdemokrater, då trivs vi inte. Så att hjärtat för mig, det måste vara med. Det är rent kärleken som driver mig till detta. Det är det jag har i min ryggrad när det gäller kristdemokrati. Och som sagt, det tror jag är ett av svaren.
Okej, tack. Vad säger ni om Richard Jomshofs uppmaning till invandrare att sluta vara muslimer, så som han uttryckte det i Dagens Nyheter häromdagen?
Så uttrycker man sig inte. Det är ju ren idioti. Killen har inte gått i vanlig grundskola och lärt sig religionsfrihet. De vet inte vad en muslim är för det första, och ännu mindre hur man kan, alltså vi vill ju inte på något vis att alla muslimer plötsligt ska lämna sin tro, utan vad vi hela tiden markerar mot, det är tvånget, alltså det som är främmande för svensk lagstiftning, när man alltså angriper, ja, hela det som man lägger i islamism. Mm. Tänk om vi skulle ha faria-lagar här. Då hade vi inte behövt bygga ut fängelserna. Då hade folk hängt och dinglat i lyktstolpar. Alltså, vi vill inte ha hit det. I Sverige så har vi en kristen grund sedan många tusen
men,
och där ingår att man har respekt för alla människor.
Ja, men då undrar, borde man inte ställa någon form av, om man för att visa krav liksom, för att man menar allvar, borde man inte ställa någon form av ultimatum då, att om inte ni tar tag i det här så ser vi oss om efter andra liksom, samarbets... Liksom.
Jag tror att han har sagt adjö till alla ministerposter genom det uttalandet.
Vi vet att socioekonomisk bakgrund har stor betydelse för skolresultaten. Kärna i kommunens pedagogiska verksamhet är en kunskapsförmedlande uppdrag, står i Lunds kommuns hemsida. Håller ni med om det?
Jag hörde tyvärr inte frågan här.
Ja, förlåt. Håller ni med om att kunskapsförmedling är en viktig verksamhet för skolan?
Ja, självklart. Alltså kunskap, det är ju grunden för all demokrati. Ja. Har man inte en grundläggande kunskap så kan folk lura i en precis vad som helst, vilket sker på nätet om ni läser. Mm. Det är ju en av Sveriges stora styrkor där, att vi införde skolan redan för flera hundra år sedan. Mm. Och skolan är samhällsbärande, skulle jag vilja säga. Kunskapsförmedlingen är jätteviktig, och det är därför som det nu också kommer toner om att det måste vara lite ordning i klassrummet. Man ska kunna vara i ett klassrum utan att och syssla med kunskapsinhämtning och inte med att slänga ett suddgummi i luften.
Ingår frukost och lunch i era skolmål i dubbel bemärkelse, om man säger så?
Vi klarar inte av att jobba ihop med Miljöpartiet, utan valde Vänsterpartiet. Och då fick de igenom det här med frukost. Och det har faktiskt fallit så väl ut i skolorna, så rektorerna vill fortsätta med frukost i skolan, även om de inte får mer pengar för det. Okay. Så det har faktiskt inte varit dumt. Det visar sig att ungar, de äter inte innan de går i skolan. Och då går hela förmiddagen åt till att, ja, allt annat än att lära.
Ja. Och sen har det här ju varit i vissa utvalda skolor, ska jag också säga.
Ja, men jag har inget emot att det sprids. Mm.
Tycker ni att skolorna i Lund uppfyller de mål som ni har med skolan då?
Ja, vi har bra. Vi har satsat under många år på svensk, eller på Lundaskolorna på många sätt. Sen är det mer att göra, självklart. Men jag tycker vi har, generellt i Lund har vi hög kvalitet på skolorna.
Sen har vi några regionfrågor här. Ni har en del förebyggande insatser som ni pratar om mot psykisk ohälsa hos äldre. Varför inte förebyggande insatser för alla med psykisk ohälsa?
Ja, men det ser jag som givet. Och där går ju också skola och skolhälsovård in. Det vi har satsat också mycket på, det är fritidskortet, för att folk ska engagera sig och ha också råd med fritidssysslorna i olika föreningar. Och det är ju folkhälsa i det, att vi rör oss mer och är aktiva. Så att okej, står det bara de äldre, så menar vi att hälso- och sjukvård, och det är jättebra du ställer frågan, för det kallas hälso- och sjukvård, men vi pratar mest om sjukvård. Mm. Men hälsan, det måste ju också vara grunden. Och där har jag ju också ett eget ansvar som individ att sköta min hälsa och ta de råden som ges.
KD är ju ett parti för ett friare och varmare samhälle. Ni skriver att ett mål är att forma sitt eget liv och gå hand i hand, som du säger, med ansvar för medmänniskan. Och vad innebär det personligt i praktiken, så att säga?
Ja, ansvar för medmänniskan, det är att om man gör det på en politisk nivå, det är att vi alltid har stött i den ideella verksamheten. Alltså samhället är inte bara politiken och staten, utan samhället är alla vi. Och ni är själv exempel på precis det som vi vill ha. Alltså ett engagerade medborgare. Att man inte håller sig utanför, utan man har en plats i samhället. Vem man än är och hur man än mår. Det är vår grej.
Och sneglar vi på Danmark så är det ju också, de har mycket större andel med, från den idéburna sektorn. Jag tror vi kan bli ännu bättre på det här med att skriva avtal med organisationer. Vi skriver ju med Röda Korset, vi skriver med Skåne Stadsmission, vi skriver med Fontänhusen och så vidare. Men vi kan nog öka den graden för att faktiskt vara med i matchen på ett bättre sätt. För det gör skillnad.
Ja, det gör det. Och det är faktiskt så att det finns förvaltningar som är lite svartsjuka på att det går så bra som det gör med den ideella verksamheten. De är lite avundsjuka på vad ni lyckas åstadkomma verkligen.
Okej, har vi några följdfrågor på det eller ska vi kanske ta och wrap it together, som man heter, eller heter det något?
Ja, om det är någon i publiken som... Ja, vi kör en låt så kommer publiken sen. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Too Little Too Late med Orville Peck. Här har vi vår första gäst.
Hej, Malte heter jag. Jag hörde ni prata om vattenkraften. Då vill jag höra hur ni tänker kring det lite grann.
Ja, jag försöker göra det. För jag vet ju, jag har själv bott uppe i Norrland och sett hur det är, och då vill jag gärna höra vad ni har för syn på det här när det gäller vattenkraften.
Vattenkraften eller vindkraft? Vattenkraft.
Vattenkraft.
Ja, det är långt till Norrland, men det har ju sin begränsning ändå. Man vill inte fördärva. Det har ju sånt enormt naturvärde, de här åarna vi har uppe, så... Jag vet inte om partiet har någon åsikt, men vi vill ju inte bygga ut en vattenkraft på varenda fin å vi har, eller älv vi har i Sverige. Det är möjligt att det finns möjligheter att intensifiera, men jag kan inte svara på den frågan.
Nej, men det handlar om förvaltarskap även där. Att behålla naturmarker, älvar och så vidare, men också ta vara på ett bra sätt och snyggt sätt. Inte så att det flippar ut fullständigt.
Hur gör man då det för att både ha kakan och äta den så att säga?
Nej, men jag tror vi har erfarenhet både om bra saker och misslyckanden där. Och det har historien, den får lära oss också. Vilka steg är rimliga att ta? Och vilka dammar är vettiga att bygga?
Sen är väl ingen av oss expert på vattenkraft här. Nej. Uppe, så det får man väl säga också kanske. Men tack så mycket. Har du någon mer fråga?
Lite mer, för att jag har ju själv sett mycket där de har på grund av pengar så väntar de på och så dammar de och fisken far illa och ena med det andra och sen släpper man på det ska finnas bättre regler kring det där och framförallt inte bygga ut.
Då ska vi framföra.
Tack.
Ja, tack så mycket. Här kommer vår nästa gäst. Vill du presentera dig eller bara fråga?
Hej, jag heter Rosmarie och jag skulle vilja veta hur kan det vara att inte ni är vänster, ni är ju på höger sida. Jag kan tycka att ni skulle vara på vänster sida.
Jag är ju äldst här. Jag var med på den tiden när man diskuterade om Kristdemokraterna är höger eller vänster. Och det var ett ständigt tjatande om detta. Egentligen så är det ju vi ett idéburet samhälle. Alltså, vår idé det är varje människas unika, lika och okränkbara värde. Det är vår grund, va? Sedan var det ett väldigt tjatande. Och sist så sa Alsensson, ja, vi väljer borgerliga sidan. I vissa frågor är vi vänster om vänstern. Vi är sällan höger om höger måste jag säga. Men att Vi har vår egen ideologi även i när vi har valt sida där. Och det har gått bra. Vi har haft ett jättebra samarbete med borgerliga sidan. Så att vi är nöjda.
Okej. Okay.
Ja.
Tack.
Tack.
Här är någon anonym fråga. Vissa partier vill höja sjukersättning. Varför vill inte KD det?
Den frågan, när det är nationella frågor, det var lite som Vattenfall. Men alltså sjukersättningsfrågan, jag kan den för dåligt. Det är bara erkänner.
Okej, någon annan? Det som kan?
Nej, det är förhandlingar som vi inte tar del av förrän det kommer ut till omröstning så att säga. Nej.
Okej, här kommer en annan. Om man förr hade en hög lön men de senaste åren även en låg inkomst blir sjukersättningen väldigt låg. Varför ska bara de fyra sista åren innan man får sjukersättning räknas vid beräkning av ersättning?
Samma sak där egentligen. Det ligger inte riktigt på vår nivå. Det är ju många, jag har själv ett yrke där man har bra betalt men mycket usel ersättning när man är sjuk. Men så har det varit. Jag vet inte, det är säkert någon som jobbar på det också. Jag kan svara på frågan. Kan ni?
Nej, nej tyvärr.
Nej, här kommer ytterligare en gäst som vill ställa en fråga.
Tack så mycket. David heter jag. Hur tycker ni att vården fungerar i Lund med omnejd? Och vad skulle ni vilja påverka i den? Samhällsvård, psykiatri, allmänvård?
Får jag svara?
Agneta får börja. Nej, men börja.
Sen
nu.
Så får han försvara sig. Eller oss. Jag tycker inte vården fungerar. Jag tycker det är under all kritik att man inte kan komma till vården när man behöver den. Att behöva sitta i en taxibil till ett annat sjukhus när man föder barn, det är oacceptabelt. Vi betalar hög skatt. Och jag tror egentligen att felet ligger att till skillnad från alla andra regioner så har vi två universitetssjukhus i praktiken. Och hade man bara löst det på det viset att administrationen var gemensam, men man bör flytta avdelningar hit och dit. Och sen har det varit ett åkande utan like mellan olika kliniker runt om i Skåne. Vissa grejer har blivit bra. Ortopedoperationerna i Trelleborg och Hässleholm är bra. Men det mesta är skräp. Jag vill ha tillbaka fullständiga sjukhus. Inom sjukhuset ska det finnas alla de där klinikerna man behöver. Psykiatrin är undermålig i förhållande till behovet. Och det är så med all sjukvård. Jätteduktig kapacitet. Forskning på hög nivå. Men tillgängligheten är inte bra. Nu får du rycka in, Per.
Ja, det måste jag nog göra. För jag är också stolt över den fantastiska vården. Jag tror ni får berättelser på bra vård. Man kan inte göra ner den så fullständigt som min kollega gör här. Det tror jag är fel. Och jag tänker också att vi har varit garanten för att öka tillgängligheten i psykiatrin med också ökade medel. Vi har satsat 1 miljard på de här senaste 4 åren. Det är nya pengar till psykiatrin, för den hade släpat efter. Jag tror fortfarande att det är bekymmer med vakanser som gör det. Alltså att vi inte kan tillsätta tjänster. Vi har det så hemma i Kristianstad. De kan ha överskott på 40 miljoner. Men de kan ta öppet på natten mellan 20.00 och 08.00. Utan då får de transporteras till Lund eller Malmö eller Helsingborg. Och det är inget vi är stolta över. Men det handlar ju om att hitta personal som vi jobbar där. Men vi har avsatt stora, stora pengar till detta. Sen tror vi ju på en nationell styrning av vården. Vi tror inte det ska vara olika att bo i Karlstad och få prostatacancer eller få det i Ystad. Vi tror inte heller att det jag jobbar med mycket med hjälpmedel, att det ska vara så att man får flytta över länsgränsen för att få ett visst hjälpmedel eller ett visst läkemedel för en sällansjukdom, sällanläkemedel. Alltså vi kan inte ha det så att postnumret ska spela roll. Så där finns mycket mer att göra, men i väntan på att regionerna läggs ner så har vi ett bra program, Kristdemokraterna. Det kan ni gå in och hitta på nätet.
Men ni är inte överens här inom Kristdemokraterna, jo, i den här lilla gruppen i alla fall?
Jag är ju helt överens om att vården ska förstatligas. Helt överens.
Okej, men vi måste faktiskt ta och vi får nästan ta, är det någon mer fråga vi har nu här? Det är det inte?
Nej.
Då får vi ta och säga tack för våra gäster Gunnar och Per och Agneta.
Ja. Och vi återkommer snart, så alldeles snart på fredag nu så kommer vi nästa utfrågning. Då är det Moderaternas tur att bli grillade, eller vad man ska.
Ja, det får man väl säga, det får man väl kalla. Det är ja. En grillning.
Ja. Det är bra. En bra grill, men det blir inte bränt.
Ja. Inget bränsfläsk.
Ja. Så nu tackar vi för oss. Det är alltså jag, Olof, Per-Åke och Roger som har varit utfrågare. Och det är ni, det är Gunnar och
Per
Agneta. Och Agneta som har varit utfrågade. Vi tackar så mycket för det. Tackar vi Emil och Per för tekniken. Och så tackar vi våra frågeställare, Malte, Rosmarie och David och någon anonym. Tackar vi så hemskt mycket och så återkommer vi snart. Lägger vi på den sista låten för idag. Tack.
Tack.